Ämnet för dagen är trons kraft. Och Claes och Joel ska guida oss i ord och musik genom ämnet. Och de texter som är tänkta för den här dagen handlar inte precis om vår kraft förstås. Om Jesu kraft, Jesu helande kraft. Och också om den tillit som tro betyder och den kraft som den är i våra liv. Den tredje texten handlar om Guds skaparkraft. Tro är tillit. I Psaltaren 73 står det, ska jag börja med. Nu är jag alltid hos dig, du håller mig vid handen, du leder mig efter din vilja, du för mig på härlighetens väg. Äger jag dig i himlen önskar jag ingenting på jorden. Min kropp och mitt mod må svika. Men jag har Gud, han är min klippa för evigt. Ur Markus evangeliet, första kapitlet. Nej, andra. Några dagar därefter kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma samlade så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han predikade ordet för dem. Då förde man till honom en lam som bars av fyra män. Men när de för folkmassans skull inte kunde komma till Jesus med honom tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sade till dem, till den lame, mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte i sina hjärtan, varför talar han på det sättet? Han hädar, vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Jesus kände i sin ande att de tänkte så för sig själva. Och han sade till dem, varför tänker ni så i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga till den lame, dina synder är förlåtna, eller att säga, stig upp, ta din bädd och gå. Men det ska ni veta, att människosonen har makt på jorden att förlåta synder. Och han sa till den lame, till dig säger jag, stig upp, ta din bädd och gå hem. Då steg mannen upp, tog genast sin bädd och gick ut inför allas ögon. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sade, något sådant har vi aldrig sett. Hebreerbrevet har ett kapitel som handlar mycket om tro. Och då ska vi komma ihåg tro lika med tillit. Här vi ser. Hebreerbrevet 11 från början. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain, och genom tron fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig, eftersom Gud själv bekände sig till hans offer. Och genom tron talar han fastän han är död. Genom tron togs Hanok bort utan att möta döden. Och man fann honom inte mer, till Gud hade tagit honom till sig. Innan han togs bort hade han fått det vittnesbördet att han funnit nåd hos Gud. Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Till den som kommer till Gud måste tro att han är till och belöna dem som söker honom. I tron byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda de sina, sedan Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Genom tron blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv. Och han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat. Paulus skriver i Romarbrevet om Guds skaparkraft som verkligen inte kan förnekas enligt Paulus. Och om det inte kunde förnekas på den tiden så kan det ännu mindre nu när man vet lite mer ändå om hur oerhört komplicerat och begåvat allting är, fungerar tillsammans. Bara en liten ett litet blad i den där buketten som man kan få fram till och med sent i hösten är ett lika stort vittnesbörd som det som vi kallar för underverk. Det är också underverk. Paulus skriver så här i Romarbrevet 1:19-20. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt.
Markus 2 handlar ju om att Jesus, han är helaren. Men framförallt handlar det om att det är bara Jesus som kan. Ingen annan. De här vännerna till den lame mannen, de bröt ju upp taket. Jag vet inte riktigt hur det var konstruerat, men jag kan ju tänka mig att det kanske fanns en lucka. Men det kan ju också vara så helt enkelt att de fick göra ett hål. Och vilket fall som helst så gjorde någon någonting extra för sin vän. Det är ju så att tak är ju mindre värt än människor. Det tror jag vi är överens om. Även om vi gärna vill ha tak över huvudet. Och när taket har gått sönder, jag har råkat ut för en gång. Egentligen gick det inte sönder utan vi höll på med att lägga tak när jag bodde i Mullsjö. Och mina stora pojkar, han heter Jonas den äldste. Och en som heter Simon, de hjälpte mig och vi hade bråttom. Det skulle kanske bli åska och regn. Och vi var inte färdiga, var faktiskt ett hål kvar och vi hade inte täckt det. Och vi skyndade oss och drog presenning över. Men det där våldsamma åskregnet kom och det var inte bra. Det blev faktiskt en skada där som jag fick jobba med ett tag, en riktig vattenskada. Så snabbt och så våldsamt var det. Men tak är ändå mindre värt än människor. Det är viktigt att veta. Och de firar ner den här lame, de här fyra vännerna. Och när Jesus ser deras tro, då händer miraklet. Ofta är det så att andras vilja, andras arbete och bön i tro, det ser Jesus. När vi ber för vandra, jag tänkte på det när vi var samlade här i söndagskväll. Vi bad för vandra på tisdagen. Vi var inte med sist här på tisdagen. Vi hade ingen bil så jag hann inte hit helt enkelt. Och då har vi fått be för varandra också. Och det känns väldigt gott. Det känns rätt. Och Jesus ser sånt när vi bär varandra på det sättet. Det kanske inte låter så jobbigt att bära varandra genom att be för varandra. Men det kan vara lite kämpigt. Och Olof som är iväg i Amerika nu, innan han stack iväg så frågade han, kan inte be för mig? Det känns som att det ska behövas be. Och så är det. Och jag tror ingen blir ledsen om någon ringer en annan här och säger, kan du be för mig? Jag ska göra det och det. Det är väl helt fantastiskt, kan vara så. Och kanske vi borde göra det mer än vad vi gör, för vi är ju lite försiktiga och vill inte störa och sådär. Men just en sån grej tror jag att vi alla ska få uppskatta att få vara med om. För det kan vi ju vara med och bära. Nu bar de rent fysiskt här när de lyfte ner oss honom. Och de hade ju tydligen klart för sig att det var hos Jesus som det hände saker. Och han gav ju mannen det han behövde. Men mest av allt så behövde han syndas förlåtelse. Det hade jag kanske inte kunnat säga om någon kommer till mig att du behöver nog först syndas förlåtelse. Jag vet inte om jag skulle sagt så. Men Jesus ser det. Och han var ju den som kunde ge syndernas förlåtelse. Men också helande. Stig upp, ta din bädd och gå iväg. Helt fantastiskt, underbart. Och man längtar att man ska få vara med om det. Jag har varit med om ett par gånger att drastiska underverk har hänt när vi har bett för människor. Och det är ju så att då blir man ju glad. Men så kanske man förtränger det efter ett tag och glömmer bort det. Men vi vet i alla fall att det är hos Jesus det händer saker och ting. Och precis så är det här idag, här i Korskyrkan. I andra församlingar där man träffas och möts. Johannes har praktiserat i Smyrnakyrkan denna veckan eftersom han går bibelskola. Och jag vet inte vad som händer där idag, men de är säkert 1000 mer människor än vad vi är här. Men det gör ingenting, för Gud är med på samma sätt. Och i eftermiddag ska han, och jag tänkte jag ska försöka hinna dit också, åka till den utposten uppe i Gårdsten. Där de är ungefär lika många som vi är här, som går på gudstjänsten, men de ramlar in en hel del utifrån också. Joel har praktiserat här förut. Man vet att det finns alla möjliga människor som kan komma och dyka upp, till och med störa gudstjänsterna. Men det får de göra. Därför man har den målsättningen. Vi arbetar för de här människorna och Jesus är här, därför kan något hända. Så det ska bli lite spännande. Men församlingen är platsen och vännerna här går inte att ersätta. Och så hoppas jag att man känner alla församlingar. Jag var med om något drastiskt när jag bodde i Mullsjö. För det var en ung fru som fått barn nyligen som dog helt plötsligt. Och hon bodde inom det område jag bodde. Och vi var med i en bönegrupp och eftersom vi var rätt många i den församlingen som gick på gudstjänst och sådär, det var omkring 600 människor. Och då var vi uppdelade geografiskt i samhället. Så vi kände varandra rätt väl i det området. Men när detta hände så sattes apparat igång. Vi hade nyligen flyttat in, trädgård var inte anlagda. Helt plötsligt var en i församlingen där med sin traktor och plöjde upp och krattade ut så det skulle bli gräsmatta. Jag sprang dit dagen därpå och sådde gräset. Vi planterade buskar i ordning, andra ordnade barnvakt och så gick det till en längre tid. Tills den där mannen som miss sin fru så småningom träffade någon annan som han så småningom gifte sig med. Och det var väldigt konkret och handfast. Och så är det egentligen med de här männen i denna berättelsen. Där två eller tre samlas i Jesu namn säger vi att han är med. Här är vänner som ber för varandra. Som sätter Jesu namn högst. Och här litar vi på att Guds ord är rätt. Inte bara för att de känns rätt just nu, utan för att de är Guds ord. Och det är det som gör det så, ska jag säga, kraftfullt på något sätt att få vara med i ett sammanhang där Guds ord förkunnas. För att det är Guds ord och inte någon annans ord. Och ibland har jag tänkt så här, kanske vi inte riktigt förstår det. Utan vi tänkte ord som ord, att det kanske förmedlar genom människor och någonstans har de anat någonting och skrivit ner någonting. Men jag vågar påstå, åtminstone enligt den upplevelse jag har, att det jag har här framför mig, det är Guds ord som han vill att vi ska ta till oss idag. Och därför också församlingen, kyrkan, en omstartens plats om den fungerar. För här finns han som aldrig ger upp, Jesus Kristus. Och han ger aldrig upp med människa. Här hör vi orden, dina synder är förlåtna. För dig utgiven när vi delar nattvarden. Och Herren välsignar dig och bevarar dig oftast innan vi ska gå hem. Än idag är det ett måste att komma fram till Jesus. Så ska det vara i församlingen. Och något annat vill vi inte ha. Utan Jesus är den som är främst. Så det är den här mannen upplevde, tror jag, när han fick syndernas förlåtelse som Jesus såg att han behövde och vi alla behöver. Och samtidigt blev helad. Det var en ny start. Vi kan säga välkommen in i det nya riket. Och det Jesus gör under sin korta förkunnelsetid är inte predika nya lagar och förbud och regler. Utan det han förkunnar är ju ett nytt rike. Och det är jätteviktigt att förstå att det är något nytt, inte bara det gamla. Han hade med sig det gamla. Han levde, han var jude, han levde i Toran, han levde i det som varit. Men han ville också presentera på nytt sätt. Han kom inte för att ta bort den, men han kom för att fullborda den. Han ställer sig inte bara i ord utan i handling på de fattigas och de utstöttas och de svaga sida. Han återupprättar dem, han gör sig blinda, ser döva, hör lama går. Han lämnar själv allt vad ett bekvämt liv innebär. Han har inte ens ett hem under denna perioden när han är ute förkunnar. Det står 8:20 i Matteus. Människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Han går och går genom öknar och genom samhällen i dalar och byar för att förkunna Guds rike. Han blir trött, men även då fylls han av medlidande med människor. Och han är som de säger, de är illa medfarna, hjälplösa och som får utan herde, står i Matteus 9. Och han predikar förlåtelse, försoning, saktmod, ödmjukhet, rättfärdighet, sanning i ord och handling. Så visar han konkret och praktiskt vad Guds rike innebär. Det var inte hårdföra lagar och straff i första hand. Visste han om konsekvenser, det han förkunnar. För han förkastar inte lagen. Han sammanfattar den, som jag sa tidigare, i sig själv. För han är ordet som blev människornas liv. Och han ger oss det viktigaste budet, det där dubbla kärleksbudet. Du ska älska Herren din Gud och hela din hjärta, hela din själ, med hela din kraft och med hela din förstånd och din nästa som dig själv. Och så lever han detta budet. Så vi behöver, och det är min tredje punkt här, se Jesus för att förstå vem Gud är. Och det är först genom att lyfta våra blickar från det vi står i hela tiden och se honom som han är, som vi kan komma ut från vårt ego helt enkelt. För vem kan vara högmodig och vem kan vara girig, vem kan vara vred inför Guds ansikte? Då är man ju förhärdad. Utan om vi först söker Jesus, så förhoppningsvis så påverkar det oss. För vi kan ju inte stå för ofördragsamhet, intriger, stridande nedanför Jesu kors på Golgata när vi vet vad han gjort för oss. När blicken på Jesus, Guds son, förändrar människans sinnelag. Om vi tar den från oss själva ett tag. Och genom att älska honom med hela vår hjärta, hela vår kraft, hela vår förstånd, då förvandlas vi. Han kommer så småningom, berättar Bibeln längre fram, tillbaka för att återupprätta jorden i fullhet och återställa den till Guds ursprungliga skapelse. Många gånger tror vi att livet bara är en kort resa från det vi föds till det vi dör. Och då är det väldigt lätt att den här själviskhet, egot, blir det som regerar oss. Den slår rot i våra hjärtan. Men tänker vi lite längre, Jesus vill att vi ska följa honom från död till liv. Han visar vägen, han är vägen. Då blir det annorlunda, då blir det ett annat perspektiv. Och han har lovat att vara med oss alla dagar in till tidens slut. Men vi ska tillåta Gud att jobba med oss. Och då har ju Jesus lovat att vi ska få en osynlig hjälpare, den helige ande. Och Romarbrevet 5:1-5, där står det alltså att vi har förklarats rättfärdiga av tro. Och då har vi frid med Gud genom Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden. Eftersom vi vet att lidande ger tålamod. Tålamod är fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte, till Guds kärlek är utgjort i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Och då David skrev sina psalmer så tänkte han i bilder. Ni vet till exempel 23 psalmen, Herren min herde. Den kan många utan till. Men jag ska inte fattas. Han låter oss vila på gröna ängar och så vidare. Han tänkte i bilden, han föreställde sig sin inre ande kan vi säga, som en grön äng där Gud, herden, ledde honom som ett lamm. Och i hans liknelse så finns rogivan vatten, gröna ängar och rikt dukade bord. All som kan avnjutas i trygghet, för det är trygghet han handlar om. Och därför när man läser den salmen för människor som kanske till och med är borta, liksom att man har demens och svårt att veta vem som kommer och hälsa på och sånt. Jag har gjort det många gånger under sjukbesök. Men så känner de igen den salmen och skiner upp när man läser för dem. Och det känns så gott då, för det blir till en tröst. Men människans ande tycker jag kan liknas vid en trädgård. En plats där man kan uppleva frid och ro. Därför Guds ande får lov att komma dit, uppenbara sig själv. Dela med sig av sin visdom. Bejaka eller tillrättavisa. Uppmuntra, leda, undervisa. Och när den här trädgården är i ordning, då är det en stilla plats, helt utan jäkt, utan störande oljud, utan förvirring. Men det är också en ömtålig plats. Om den inte underhålls ordentligt så blir det invaderad av snårskog av andra saker. Och det känner vi igen alla. För vi vet hur mycket annat som kan ta tag i oss och som vill få våra tankar att fara på annat håll. Fast vi vet att Guds ande vill få oss att stilla oss och finnas till inför honom. Och att ordna det här andliga i vår inre värld, det tillhör, ska vi säga, det här kraften vi kan få uppleva i tron. Trädgårdsmästaren, den helige ande, vänder på jorden, rycker upp oönskad växtlighet och planerar hur det ska växa där. Så lite frön från ordet, vattnar, gödslar, gläder sig åt skördar som blir resultatet i våra liv. Men är det så vi själva ska fixa det, så jag tror det inte blir så bra skördar. Vi behöver lita på Guds ande. Och man kan ställa frågan, kan vi se inte bara oss själva utan församlingen som en Guds trädgård? Det vore underbart om vi kunde ha den gemensamma synen. För här kan man få uppleva de där bitarna tillsammans och vara med om att tillsammans med Gud få odla och vattna och se skörd. Men att börja tro, jag måste säga något om det. Många tycker det är lite jobbigt. Och det finns sådana som säger att vi har haft en barnatro. Men nej, det var så svårt att behålla den, för det var så mycket annat. Det var så besvärligt att tro. Jag varken såg eller förstod vad det handlade om till slut. Men min uppfattning är att det beror på att man inte är riktigt klar över vad som är grundläggande själva tron. Paulus har förklarat det här väldigt bra i Efesierbrevet 2. Han säger bland annat, av nåd är ni frälsta. Alltså, vi är kristna helt och hållet därför att Gud visar oss nåd. Det är liksom en grund. Men så fortsätter han. Men det är alltså inte tron som är frälsningsorsak, utan det är Jesus. Guds nåd genom Jesus Kristus är frälsningsgrund. Men sen kom det att tron är redskapet genom vilket frälsning kom till oss. Han fortsätter, Paulus, av nåd är ni frälsta genom tro. Alltså, tron är kanalen genom vilken frälsning som ges av Guds nåd kommer till mig. Och det står så här i samma kapitel, fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåden i frälsta och uppväckt oss med honom. Alltså, det är Gud som gör det. Hans verk är vi omtumlar, vaknar vi till i detta genom andes påverkan våra liv. Och så får vi ta emot en gåva. Tack Gud för att jag får växa i tron. Utan våran del, vårt del i det hela är att jag bejakar detta. Du får jobba med mig. Och sen, även om mitt tro är som Jesus uttrycker liknelse som ett litet senapskorn, så säger han att den kan växa och bli jättestort. Och det här fröet blev tydligen en rätt stor växt så småningom. Så det är den liknelse han använder där. Och det är ju fråga om en skapelseprocess hela tiden genom det växande. Skapade genom Jesus Kristus, sa han, eller skrev Paulus. Så att Vi har liknelser där vi använder, Jeremia bland annat använder här med en keramiker, en krukmakare, som sitter vid sin drejskiva och så går det sönder. Ni kommer säkert ihåg den berättelsen också. Och så funderar Jeremia på, men hur gör man då? Den var nästan färdig, krukan. Men han började om från början. Och när det gäller krukmakare, keramiker, så är det ju så att de bestämmer sig för att det ska bli en vas. De vill ha en vas eller kruka eller vad det nu ska bli. Så att, men vi människor, om vi i förhållande till Gud, om vi ser Gud som krukmakaren, så är vi lite motspänstiga. Och många till och med vill fortsätta att inte formas av Gud, utan vill fixa det själva. Men det är så att om krukmakarens lera inte har rätt konsistens, eller om det ligger små eller stora korn i det så att det går sönder på något sätt, så måste Gud använda den metod han har i sin produktion. Och hans metod är att börja om från början. Han vill ge oss en ny start. Alltså, det är hans sätt helt enkelt. Det han producerar från början är egentligen perfekt. Och sen blir det fel ändå av lite olika anledningar som har mer med oss att göra än med Gud egentligen. Han använder olika sätt och metoder. Men vi är egentligen hans mästerverk. Han skapade ju människan sin avbild och la ner henne med ett sinne, en känsla, alltså, så att vi kunde uppfatta det som är andligt också, det som är osynligt. Men när människan gör uppror mot Gud, alltså syndar, då liksom dör denna känsla bort. Vi blir förhärdade, så att det är ett slags organ eller sinne som dör bort hos oss. Men Paulus säger i Efesierbrevet 2, samma kapitel som jag läste från förut, också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, alltså Satan då, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Det låter hemskt, döda genom överträdelser och synder, skriver han i första versen. Men det är inte en beskrivning av kroppen. Så kan jag inte tolka i alla fall. Och inte heller av intellektet. Utan det är av den här gudskunskapens organ, om jag får använda sånt uttryck. Jag vet inte om någon brukar använda så, men ibland får man hitta på lite ord. Jag vet inte hur man ska formulera det. Något som finns i oss, den där känslan av att jag hör hem hos skaparen, jag är ett verk av skaparen, och egentligen finns någonting inom mig som längtar hem, jag vill komma hem, men liksom tyna bort på något sätt, därför vi vill inte veta av Gud. Men därför har vi människor försökt lita på ett annat ofullkomligt sinne som dessutom inte alls anpassar för uppgiften, och då tänker jag ju på våra förståndsgåvor, våra tankeförmåga. Men människan kan inte bara genom sin förnuft lära känna Gud. Vi kan känna till Gud, det är en annan sak. Men vi kan inte lära känna Gud genom förnuftet. Och där tror jag finns en missuppfattning hos många. Genom förnuftets ljus kan man upptäcka vissa viktiga fakta om Gud. Och det är en sak, det skriver ju då Paulus i det här Romarbrevet 1 som vi hörde här förut, att det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Och ända från världens skapelse så uppfattas hans osynliga egenskap, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Och sen kommer ett intressant avsnitt som jag inte ska läsa nu, men du får gärna läsa Romarbrevet 1 själv. När anden upplyser en människas hjärta så ser hon med ögon som man aldrig tidigare har skådat med. Hon har fått en djup kunskap och denna kunskap ger egentligen en annan slags auktoritet. Och det hon vet kräver inga förnuftsbevis. Människor får ha vilka tankar de vill om sitt förnuft, men Gud blir inte imponerad av det. Och när jag kommer in i den här ödmjuka förhållningssättet till Gud och till min mästare, då kan jag gå vidare. Visst, förnuftet är ett fint instrument. Vi får inte glömma bort det. Vi använder det jättemycket. Det är användbart inom sina särskilda områden. Och det är också en gåva från Gud. Och Gud tvekar inte ibland att vädja till det. Det finns en vers i Jesaja där han ropar till Israel, kom låt oss gå till rätta med varandra. Och i engelska bibeln står det reason, jag vet inte vad så grundtexten är, som betyder också dubbeltydig förnuft också. Alltså resonera och förnuft. Och det är rätt intressant. Det handlar ju om detta, att han vill vädja till oss, tänk efter. Men det finns egentligen ingen sanning som är skild från Guds ande, tror jag. Det mest lysande intellekt kan stå fullständigt villrådigt när de konfronteras med Guds mysterium. Om en människa ska förstå den uppenbara sanningen så krävs ett gudomligt ingripande på samma sätt som när den här bibeltexten en gång blev inspirerad. Det var en sanningens ande. Gud osynlig hos oss, den helige ande, som skulle lära Jesu efterföljare, lärjungarna, apostlarna, och så oss idag, allt det vi behövde. Det är ett löfte som finns.